dagens ungdomar så är det viktigt att vi skapar någon form av framtidstro. En hopp om att nästa generation kommer att ha det bättre än vår egen och att de utmaningar med klimatet eller nuvarande med corona, att det är utmaningar som samhället faktiskt kan möta och du som ung har möjligheter att vara med och bidra på olika sätt.
Vi fortsätter med temat politik och dagens gäst heter Fredrik Kristensson och representerar Centerpartiet. Fredrik har tidigare arbetat inom försäljning och idag sitter han i riksdagen och är ledamot i utbildningsutskottet. Som vanligt kommer avsnittet att delas i videoformat. Videomaterialet kommer att delas i min Facebook- och YouTube-sida. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap. Mitt namn är Heddy Mubaras. Fredrik, välkommen till min podd. Vi har ju lite unika tider så de senaste avsnitten har börjat med den viktigaste frågan och det är hur mår du, Fredrik?
Jag mår bra. Det är ju snart sommar på riktigt. Värmen börjar komma på utsidan. Sen har det varit en stressig och speciell vår så att det påverkar ju en liksom, i mångt och mycket både arbetsmängd men också hela omvärldshändelser runt om en. Så att men jag mår bra och de som står mig nära mår också väldigt bra. Så det känns skönt.
Skönt att höra. Och skönt att komma igång med riksdagen igen, sakta men säkert.
Ja, men absolut. Riksdagen har ju varit i full gång även under våren, men på andra sätt, på distans framför allt. Så att, men denna veckan har jag fått möjlighet att vara uppe och det är också en härlig känsla att få stå i kammaren och debattera viktiga skolfrågor.
Självklart. Och du representerar ju Centerpartiet och en viktig fråga för er är ju det fria skolvalet. Så jag tänker vi kan börja diskutera just fria skolvalet och vi kan börja med varför tycker du det är så viktigt att vi ska ha ett fritt skolval i Sverige?
Nej, men jag tycker det är viktigt för att dels av skäl som utifrån som människa och individ att du ska få möjlighet att välja och peka ut din egen väg i livet och därför att valfriheten ska finnas. Det skapar också förutsättningar för människor att kunna göra olika val. Och jag kan ta mig som exempel. När jag skulle välja gymnasieskola så hade min bror läst det programmet på gymnasiet som jag skulle vilja läsa i min hemkommun men var inte riktigt nöjd med den utbildningen. Och då genom det fria skolvalet så hade jag möjlighet att söka mig 35 mil hemifrån till Växjö istället för att läsa på gymnasiet där de var väldigt framgångsrika med UF-företagaren till exempel.
Okej. Och vi tar med kopplingen till segregation, fria skolvalet segregation. Om jag har tolkat det rätt så tror ni att ni är övertygade om att det fria skolvalet bidrar till en minskad segregation. Stämmer det?
Rätt utformat så kan det minska segregationen genom att människor faktiskt får välja och därmed kan välja det som passar dem själva eller om man vill se en annan miljö. Det kan ju vara allt ifrån av egna drivkrafter eller att man inte trivs på den skolan eller den miljön som man faktiskt är på. Sen finns det ju problem idag och det är ett är att inte så många väljer faktiskt aktivt. Det är ju en del i fria skolor att informationen är tillgänglig så att folk vet vad det finns för olika skolor, vad de är bra på, hur kvaliteten ser ut så att man faktiskt kan göra ett aktivt skolval.
Så du menar om fler hade aktivt valt skola så hade segregationen minskat?
Det tror jag är en del i det. Sen så är det är ju ett helhet i ett skolsystem man måste titta på. För att aktivt välja är en viktig signal. Man väljer ju oftast till någonting som man tror är bra men man väljer oftast kanske också bort någonting som man inte tycker fungerar. Det är ju en del. En annan del är ju att alla skolor ska ju vara bra skolor. Det tycker jag är en grundprincip som jag verkligen vill vara tydlig med och lägga fast. Och att man på det sättet skapar förutsättningar för alla elever oavsett var du är född, var du kommer från, vilken bakgrund dina föräldrar har. Om du bor på landet eller i storstad eller i en förort. Att du, oavsett så ska du mötas som en bra skola. Men därifrån ska du ha också en valfrihet att kunna välja skola utifrån vad som passar dig och dina förutsättningar och dina behov.
Jag förstår. Jag är väldigt anti fria skolvalet. Jag tror inte på det överhuvudtaget. Speciellt inte som det är utformat idag. Och nu visar ju forskning att om vi har en marknad, skolmarknad där alla faktiskt väljer, aktivt väljer, så kommer det fortfarande vara segregerat. Så de menar att trots att alla väljer aktivt så kommer man välja ut efter, inte pedagogik. I ditt fall, så jag tror det är ett undantag. Så du menar att du skulle till gymnasiet och du gjorde ett aktivt val på grund av pedagogiken och då tog du, åkte du en bit utanför din stad. Absolut. Jag tror inte det är så för majoriteten av människorna, utan studierna visar ju, även olika forskare inom pedagogik visar ju, att man väljer inte på grund av pedagogik som du gjorde, utan man väljer ut efter socioekonomisk bakgrund. Hur tänker du kring det?
Jag vill göra frågan lite mer komplex, för det man också kan se är ju i system där man inte har en valfrihet så är det istället föräldrarnas plånbok som väljer genom att man flyttar till områden, och man kan se på kartor där olika skolor tillhör olika skolområden att det blir dyrare att bo i vissa områden där skolan är bra till exempel. Så att ren närhetsprincip heller är ju inte det mest optimala. Så. Och sen har vi olika förutsättningar. Alltså, det är ju långtidsutredningen som presenterades för något år sedan som regeringen hade tillsatt. Den pekar ju bland annat på att de största utmaningarna när det gäller kvalitet i skolan är på landsbygdsskolor. Bruksorter, den typiska där föräldrars utbildningsnivå är lägre, att de har stora utmaningar med skolan. Faktiskt större än vad det visade sig i de storstadsnära områdena, som man lätt får bilden av när man faktiskt lyssnar på den politiska debatten. Med det sagt, det finns ju en bostadssegregation, och långtidsutredningen pekar ju på att 2/3 av segregationen är bostadssegregation, och sen finns det andra delar, delvis av fria skolvalet, delvis av andra orsaker. Så det räcker ju inte med ett fritt skolval, det vill jag också vara tydlig med, utan det behövs ju andra insatser, att man ser till att en fråga som vi driver till exempel är ju att också resurser ska fördelas utifrån elevernas behov, och en sån faktor är ju en socioekonomisk bakgrund till exempel, så att de eleverna med svårast förutsättningar får möta i större utsträckning till exempel behörig lärare. Och tittar vi i Sverige idag så har vi ju framförallt en pedagogisk segregation. De mest utbildade lärarna med längst erfarenhet tenderar att möta de eleverna med lättast förutsättningar. Föräldrar med hög utbildningsbakgrund till exempel. Medan de barn och elever som växer upp i svårare socioekonomiska förhållanden tenderar i större utsträckning att möta obehöriga lärare. Ska vi ha en skola som är kompensatorisk så ska det ju i grunden vara tvärtom, även om jag givetvis vill att alla lärare ska vara behöriga och alla ska mötas som skicklig personal. Men i den situationen som är så behöver ju de absolut skickligaste lärarna möta de eleverna med de absolut svåraste förutsättningarna.
Nu sa du mycket bra där mot slutet, men det var en del jag noterade. Du sa det är skolsegregation är en del utav det, att bostadssegregation är typ 2/3 utav problemet. Jag köper det 100%. Men det finns ju, först och främst vi måste prata om vad definierar vi som integration och segregation. För mig, jag känner att okej, bostadssegregationen, den är väldigt svår att komma åt. Så är det bara, det går inte att diskutera. Däremot, för mig integration handlar om att man etablerar olika mötesplatser. Och skolan är den absolut viktigaste mötesplatsen, att olika samhällsklasser, etniciteter och allt vad det kan vara får faktiskt mötas. Så för mig blir det, jag tänker, hela skolvalet går emot vår natur som människor. För att vi vill ju skicka våra barn till där vi känner igen och där vi är bekväma med. Många kan diskutera om det är rasism. Ja, jag vill inte dra det kortet, utan jag tänker mer att man är rädd för det som man inte riktigt känner igen. Och det är naturlig instinkt. Så för mig, om vi går tillbaka till begreppet integration, handlar det om olika mötesplatser. Och jag kan ge er ett poäng, ett väldigt viktigt poäng som jag läste någon artikel, jag tror det var i Skolvärlden, där ni hade skrivit att man ska bussa innerstadsbarn ut till landsbygden. Otroligt viktigt initiativ. Kan du prata om det initiativet?
Det var nog före min tid faktiskt som utbildningspolitisk talesperson, men låt mig minnas, och det förslaget, om jag minns rätt, lyftes i den sammanhanget som var kring hela flyktingkrisen 2015. Det var ju om vi nu är i en kris som påverkar skolan på ett stort område, så var det lika så när vi möttes av över 160 000 nya människor som kom till Sverige, och många av dem barn som skulle behöva skolgång. I det läget så såg ju vi att i ett antal ställen så finns det skolor där det finns platser för barn barn att delta i undervisningen, men ja, människor bodde på ett ställe och skolorna med tomma bänkade klassrummen fanns på ett annat ställe. Och då är ju det ett sätt att möta det i den akuta krisen. I mer långsiktig del så behöver man ju, men jag vill ändå så här poängtera att skolskjutsen är ju en del kopplat till fritt skolval, att möjligheten att kunna välja handlar ju också om att det ska finnas ekonomiska förutsättningar för de som väljer att faktiskt kunna åka till en skola. Antingen om den ligger på landsbygden eller om den ligger på någon, ligger inne i stan. Och sen är det ju också att med det fria skolvalet så ges ju möjligheten för personer som växer upp i ett segregerat område, det kan vara ute på landsbygden eller i en förort, att faktiskt kunna välja att gå på en annan skola. Sen så är det ju återigen, alla skolor ska och bör vara bra, och där har vi också ytterligare förslag för att stärka de bitarna. Men valfriheten tycker jag också spelar en viktig roll för individen att själv kunna påverka sin egen framtid.
Mm. Vad intressant, för du vet när jag läste det, och jag förstår att om det kanske var före din tid, jag tyckte det bara så en guldidé. Vad jag tänker att det var motsatsen till fritt skolval, var min tolkning av själva texten. Jag tänkte okej, det här är ett initiativ där vi nästan kan tvinga de här barnen ut till landsbygden. För jag, återigen, jag känner, man gör en avvägning här. Jag tror och tycker, och med kopplat till forskningen, att fritt skolval leder till segregation. Och då får man tänka, vad är det man värderar mest egentligen? Är det den individens frihet, eller är det just integration, segregation och vårt samspel som människor? Och det är väl en ideologisk fråga, tänker jag. För mig så är det mycket viktigare med integration och möten än individens frihet. Och jag vet ju att det är något ni står för, och det är bara att acceptera, man har ideologiska skillnader. Men jag kan berätta varför jag tyckte det var så himla bra idé. För när jag växte upp i ett socioekonomiskt utsatt område så gjorde de faktiskt det. Då var det tvärtom, utan då bussade man in barn från landsbygden in till innerstan. Vår skola var 50-50, och jag tror det är någonting som varenda skola borde eftersträva. Och jag tror inte det riktigt är så idag. För det finns forskning som visar att många olika skolor, inte bara friskolor, i deras marknadsföringsmaterial så är det väldigt tydligt att de riktar in sig på en viss typ av elev. Så jag tror inte de här marknadskrafterna gynnar integration. Hur tänker du kring det?
Nej, men jag tänker så här. Det som var top of mind utifrån det du sa nyss är ju att jag tror på individens frihet. Jag tror det är en avgörande faktor. Jag tror inte heller det behöver vara en motsättning med individens frihet kontra integration, utan man faktiskt, det är förenliga, två förenliga perspektiv. Det jag däremot har svårt för, det är en väldigt offentlig överhand på besluten kring hur man ska, ja, socialingenjörskonst, låt oss kalla det socialingenjörskonst. Till exempel, utifrån mitt perspektiv, uppväxt på landsbygden, så har jag mötts av ett antal skolor som varit nedläggningshotade, där föräldrarna gemensamt har gått ihop och skapat och startat en skola för att de ser ett behov av att det finns en skola på bygden. Och startat den, drivit den och utvecklat bygden på det sättet. Utan valfriheten, möjligheten för föräldrar att gå ihop för att starta en skola, så hade det inte funnits en skola på den landsbygden. Och det är det som jag skräms mest av när det är det väldigt uppifrån perspektivet. Samhällen tycker jag byggs underifrån, människor som gemensamt hittar vägar framåt. I vissa fall av dem, när det handlar om skolor som har nedläggningshotat, så kan man väl konstatera att val kan också ändra förutsättningar, för att det inte alltid finns politiskt stöd för det som genomförs. Men genom att det finns möjligheter för skolor att starta upp, så skapar man också möjlighet att ta tillvara på sånt underifrån engagemang. Med det sagt så behöver man ju se över, hur utvecklar vi ett fritt skolval så att det passar alla, så att människor faktiskt får förutsättningar att välja, att man har information om vad det är för kvalitet på skolorna, hur man arbetar och på det sättet. Och sen är ju skolan en viktig samhällsinstitution, och sen finns det mycket annat runt hela civilsamhället med idrottsföreningar och andra delar som också spelar en viktig roll i hela integrationsarbetet för att få en mer samhällsgemenskap.
Jag förstår. Om vi kommer tillbaka till vad du sa förut. Du pratade om att det här med behöriga lärare och vilka elever som faktiskt möter de proffsiga och behöriga lärarna och så vidare. Hur har ni planerat några förslag på hur vi kan förbättra att elever som faktiskt har större behov av skickliga och utbildade lärare faktiskt möter dessa pedagoger?
Ett tydligt förslag, och det är väl flera partier som har varit inne på just med karriärvägar i utanförskapsområden på det sättet genom lön för de lärarna som väljer att arbeta på de skolor med svårast förutsättningar. Jag tror det är en viktig del. Med det sagt, du är ju själv lärare, lön är inte allt, utan Nej. Det är ju en stimulerande arbetsmiljö framförallt, som jag tror är det som faktiskt kan locka fler utbildade lärare med lång erfarenhet att vara på de skolorna. Dels skulle jag säga att det vilar ett stort ansvar på de huvudmännen som är på de skolorna. Arbetsmiljöfrågor är svårt att lagstifta om. Det finns intressanta rapporter från andra, ja, från organisationer som pekar på till exempel planeringstid, undervisningstid, för att på det sättet ge lärarna bättre förutsättningar att kunna möta de eleverna som är i klassrummet, de klasser som man då ska ha till exempel. Det tror jag är några andra viktiga delar i det, men ja. Löneincitamentet, det kan vi göra på nationell nivå, det har vi gjort och det bör man alltid fundera på om man kan utveckla. Administration är en sån bit, men det är ju mer allmän fråga för alla lärare, utan då är det nog arbetsmiljön. Och ett skickligt ledarskap och även då fånga rektorer som får förutsättningar för att utveckla de skolorna som har svåra förutsättningar. Jag tycker faktiskt exemplet ifrån Botkyrka med Storvreskolan, där Skolinspektionen gick in och tog över och ställde om verksamheten under ungefär ett halvår, 8 månader var väl till slut, med 2 stycken erfarna rektorer som gick in och fick ett mandat att förändra och utveckla skolan, och gjorde det på ett väldigt skickligt sätt. Det visar ju också att ledarskapet är en viktig del, inte, så att både skickliga ledare, alltså rektorer, men också skickliga ledare i klassrummet och pedagoger. Mm.
Vi kan börja med det första du sa, lön. Jag tackar inte nej till extra pengar. Det betyder att jag hade fått mer pengar. Men jag tror inte på löndelen. Det är en fin idé, för alltså, arbetsplatsen är så utmanande. Det spelar ingen roll hur mycket du i lön du ger. Personen, om den kommer inte palla efter ett tag. Så det kommer bara känna att inga pengar i världen är värda det här. Däremot det andra du sa, det var faktiskt jätteintressant. Så du menar att just lärare i mer utmanande miljöer ska få mer planeringstid och bättre förutsättningar för att lyckas i klassrummet, stämmer det?
Jag tycker att det är en fråga för de fackliga parterna tillsammans med arbetsgivarna att bestämma. Det gjordes ju någon överenskommelse långt före min tid, till och med kanske före jag var född. Jag vet inte, men det var väl kanske på 90-talet. Det vet jag. Jag vet inte när, men just att de frågorna inte var reglerade i lag, utan att det var faktiskt för parterna att komma överens om sådana saker. Och jag tror ju på ett lokalt ledarskap, alltså med arbetsgivare och de fackliga organisationerna som gemensamt kan komma överens om villkoren. Men det är klart att på ett antal skolor så ser vi ganska stora utmaningar. Och jag tycker att där bär huvudmännen ett viktigt ansvar att faktiskt göra vad som kan för att vända den utvecklingen. Och i det så är det en viktig del att lärarna får bra förutsättningar att verka. Att rektorer får bra förutsättningar att verka. Det fanns ju en undersökning som ganska nyligen presenterades av Skolinspektionen, att det var ganska hög ruljans på rektorer. Och det här är väl nästan bättre för dig att svara på hur du skulle uppleva det om det byttes chef med ett par, tre års mellanrum på din skola, eller om det finns liksom långsiktiga planeringsförutsättningar, en rektor som har en tydlig pedagogisk idé, höga förväntningar på elever och lärare och arbetar tillsammans för att utveckla skolan i den riktningen för att alla elever ska bli mötta och sedda utifrån sina förutsättningar. Så att både liksom långsiktigheten, och det är ju också en arbetsmiljö fråga. Vad finns det för kringpersonal i skolan? Det är ju en sån fråga som vi har försökt möta på nationell nivå utifrån både, inte minst utifrån lärarnas arbetsbelastning, om man uttrycker mig så, med satsning på lärarassistenter. Lärarna spelar en viktig roll och då behöver det finnas kringpersonal som kan möta och göra andra saker. Allt ifrån kopiera papper till mentorskap på vissa ställen eller rastvakter och andra saker så att lärarna kan fokusera på sin undervisning.
Mm.
Det kan vi göra på nationell nivå. När det handlar om planeringstid och de sakerna så överlämnar jag det med varm hand till arbetsmarknadens parter.
För det tror jag faktiskt hade varit en stor anledning. Och vi kan gå tillbaka till det här med rektorer. Så jag träffade Alf Solander och han sa ju att arbetsmiljön är ju inte så mysig, va? För du har oftast väldigt lite resurser och har en mindre skola och jag vet, kallades inte ni typ böndernas parti och allt vad det...
Bondeförbundet,
så här, landsbygden. Och vi kan ta speciellt landsbygden. När du har mycket färre elever, då blir det svårt att rättfärdiga att du ska ha väldigt mycket kringpersonal. Och när jag menar kringpersonal, då pratar vi kurator på heltid, skolsköterska, fungerande elevhälsa. Så oftast anledningen, det här är vad jag tror, anledningen till att väldigt många rektorer byter arbetsplats eller bara inte orkar mer, det är just på grund av att de inte ges rätt förutsättningar. Sen kan vi gå tillbaka till vad du sa om lärarassistenter och kringpersonal. För mig som lärare, jag blir... alltså det blir lite tröttsamt att ha, nu menar inte jag dig specifikt, jag hör ju det här i media. Jag blir väldigt tröttsamt när man hör politiker ständigt prata om att vi behöver fler lärarassistenter, mer resurser, men jag ser det inte. Jag ser inte det i min vardag, helt ärligt. Och vad jag har hört runt omkring, de ser det inte heller. Det är väldigt mycket tomt snack. Och det är väl egentligen mest kritik till regeringen, för jag har inte sett de här initiativen faktiskt i verkligheten. Och, men bara snabbt innan vi lämnar, det där var faktiskt, jag hade inte ens tänkt på det här med undervisningstid och planeringstid. Det är faktiskt en riktigt bra idé i sådana här skolor. Däremot pengar tror inte jag är alternativet.
Nej, jag tror pengar kan vara ett incitament bland flera och sen är det ju att se liksom helheten. Jag tycker det är rätt satsningar på karriärtjänster. Jag tror det är grunden är bra att det lönar sig att ta arbeten i de svåra miljöerna. Sen behövs det andra saker.
Om jag får pausa idag. Karriärtjänster, jag har hört det jättemycket nu. Mm. Hur långt har vi kommit till så att det här ska implementeras?
Det finns ju redan på plats idag och nu finns det ett statsbidrag som fångar upp både det och även förstelärartjänsterna och så för att... skapa karriärvägar för lärare att kunna utveckla. Sen behövs det ju andra saker utöver det. Ett professionsprogram är ju en sån sak som ligger inom ramen för januariavtalet som vi just nu tittar på, som ska genomföras, hur det ska utformas. Så att man både kan göra karriär rent lönemässigt och ansvarsmässigt på en skola, men också att det finns kompetensutbildningsinsatser som möter alla lärare utifrån sina behov. För det finns ju en ibland tror, om jag pratar generellt på arbetsmarknaden, om jag lyfter blicken lite, att när man har gått sin universitetsutbildning så är man färdigutbildad och då klarar man sig resten av sitt liv. Det tror jag är en felaktig premiss. Ett, människor kommer behöva omskola sig och utbilda sig flera gånger i livet och därför behöver man kunna få de förutsättningarna. Jag skulle gärna se fler med lång erfarenhet från andra sektorer att komma in i läraryrket för att ta med sig de erfarenheterna av ledarskap och arbetet i klassrummet. Det andra är att har man en utbildning så kommer världen förändras och den kan förändras ganska snabbt. Och det finns saker i lärarutbildningen som inte får plats i lärarutbildningen för att man möter utmaningar beroende på vilken typ av skola man är på eller vad man arbetar med för uppgifter eller hur omvärlden förändras. Och då behöver man också kunna kompetensutveckla sig. Det är ju bara att titta på sig själv. Alla saker man jobbar med är inte ens styrkeområden och då kan man behöva kompetensutveckla sig på de sakerna som man vill kunna bli bättre på för att kunna möta eleverna på ett bättre sätt.
Absolut, det låter rimligt. Och om vi går tillbaka till Bondeförbundet resonemanget, vad kan vi från politiskt håll göra för att förbättra situationen för ungdomarna på landsbygden? För jag känner ibland, det var när jag läste om er, jag känner, alltså jag är väldigt fokuserad på innerstadsskolor, väldigt fokuserad på segregation och sådana sociala problem. Och man glömmer ofta bort landsbygden. Så om ni var i makten då, om du var utbildningsminister, vad hade du velat se förändrat för att förbättra livet för ungdomarna på landsbygden?
Ja, men om vi utgår ifrån skolpolitik så är det ganska mycket det vi ändå varit inne på. Det som långtidsutredningen också pekade på var att såväl i förorter som på landsbygdsskolor så är det utmaningen att mötas av behöriga lärare. Så att fler utbildade lärare som kan möta eleverna är en viktig förutsättning. Jag tycker också generellt sett bland dagens ungdomar så är det viktigt att vi skapar någon form av framtidstro. En hopp om att nästa generation kommer ha det bättre än vår egen och att de utmaningar med klimatet eller nuvarande med corona, att det är utmaningar som samhället faktiskt kan möta och du som ung har möjligheter att vara med och bidra på olika sätt. Så framtidshopp, och det är ju inte så konkret politik, men jag tror framtidshoppet är en av de viktigaste utmaningarna svensk politik har att möta, oavsett om det är på landsbygden eller i förorten eller i innerstan. Så rent konkret, skickliga lärare som möter dem, att stärka civilsamhället tycker jag är också en viktig del, för att samhället är mycket större än bara familjen eller skolan, utan det är ju mycket kringdelar också, föreningsliv och sådana saker som också spelar en viktig roll. Att man har meningsfulla sysselsättningar med idrottsliv och annat tycker jag är också viktiga förutsättningar. Och sen att på lite längre sikt att man kan faktiskt bli och utbilda sig till vad möjligt. Antingen att lämna efter gymnasiet för att flytta till en storstad och läsa en högre utbildning. Eller en sån sak som typisk centerpartist, också att högre utbildning ska kunna finnas i hela landet bättre nära, så att man kan faktiskt bo kvar på den orten man är och kunna utbilda sig för att kunna bli lärare eller något annat drömyrke man har när man är.
Intressant. Det första du säger, det här med utbildade pedagoger, det här måste ju vara väldigt svårt, för nu har vi en så himla stor urbanisering och det är väldigt många som lämnar landsbygden. Jag tror det är en väldigt stor utmaning, och det sorgliga är att tyvärr tror inte jag det här problemet får så mycket uppmärksamhet som det borde få. Jag personligen känner jag är inte tillräckligt insatt i landsbygden. Vad jag däremot har hört, jag hade en kollega som jobbade långt ut på landsbygden, och hon berättade att hon hade otroligt svårt att motivera eleverna i engelska. De kände, jag har inget behov av engelska. Jag kommer ändå jobba på den här gården, så jag är bara här för att sitta av tid. Och det är otroligt tråkigt att höra. För om man tittar nu statistiskt sett, om man tittar hur marknaden förändras, arbetsmarknaden. Den här eleven som inte vill lära sig engelska, den kommer hamna efter rätt rejält. Så framtidshopp, du må säga att det är flummigt, jag köper det resonemanget. Jag håller helt med om att man behöver framtidshopp. Däremot så har du ju en poäng i att det är faktiskt väldigt svårt politiskt att förmedla det här.
Men där skulle jag ändå vilja säga, kopplat till exemplet med barnet med engelska, där spelar ju både föräldrarna och familjen en viktig roll, men också pedagogen en viktig roll att hitta fram till den här eleven. För det är klart att om i exemplet så tolkar jag det som att han skulle arbeta i lantbruket, och du kommer vara tvungen att kunna engelska i det avseendet, eller du måste kunna matte för att kunna räkna på dina affärer, eller du måste kunna läsa för att faktiskt kunna göra de affärerna eller arbetsuppgifterna som krävs, allt ifrån instruktionsböcker till andra saker. Så det är ju också det, att hitta exemplen som gör att saker blir förståeligt. Och det är ju det som jag tycker har varit fantastiskt med många av de lärarna jag har mött i livet, att de har varit skickliga på att liksom förklara varför behöver jag kunna det här. För där och då så känns det inte som att det är nödvändigt, utan det är för provet. Utan en skicklig pedagog kan ju övertyga en om att det här faktiskt är någonting för livet, och sen så kan man komma fram till det 10 år senare att, men det här var ju bra att jag faktiskt lärde mig.
Köper det också. Problemet är, jag tror hon beskrev att det var motstånd från hela klassen. Det var inte, och hela det här lilla samhället, och att föräldrarna inte var med på tåget. Så då har det en väldigt tuff uppförsbacke. Men innan vi lämnar fria skolvalet och de här diskussionerna vi har haft, jag vill bara ha en fråga igen kring innerstadsskolorna. Har ni några konkreta åtgärder för att, för jag tror vi är överens, vi vill ha en skola där det är 50-50 med socioekonomisk bakgrund, eller hur?
Alltså, Jag tycker det är lite för enkla bild, för att samhället och Sverige ser ju inte ut på det sättet. Alltså det ser olika ut i den här delen av landet än vad det gör hemma i min kommun eller i Dalslands kommuner som jag möter. Och då tycker jag det är en väldigt för enkla bild att säga att x procent ska vara, utan att jag tycker det ska finnas förutsättningar. Och det är därför jag tycker det fria skolvalet, för det ser olika ut beroende på var i landet man är. Och kopplat till bussningsdiskussionen så är det ju praktiskt taget omöjligt på vissa ställen, skulle jag tänka mig.
Okej, okay. Jag vet vad, jag köper det resonemanget att det är omöjligt runt om. Men vi tar Storstockholm till exempel. Det här är ju inte omöjligt och det är så mycket tätt befolkning. Finns det några åtgärder som ska utjämna segregation så att det blir mer integrerat i storstäderna då?
Nej, men jag tycker valfriheten är en viktig fråga för det, om man får se till att alla kan välja och välja på rätt och bra förutsättningar. Det tycker jag är en viktig del, för då kan man söka sig bort från något man inte vill gå på, någon skola man inte vill gå på, eller till någon skola som man faktiskt vill gå på. Det tror jag är en nyckelfaktor. Och sen det andra jag har varit inne på just med dem, fördelningen och resurserna så att de hamnar på ett bra sätt så att man får bra förutsättningar, tror jag är nyckeln till det, för att kunna klara utmaningen att alla elever ska få en bra start i en bra skola.
Jag förstår. Då är det ju bara en ideologisk, vi har en olika syn på ideologin där. Det är ju helt okej. Okay. Jag tror ju som sagt att det är emot mänsklig natur att det kommer bli väldigt segt. Och det ser inte så bra ut just nu. Jag tror inte det kommer bli mycket bättre med det fria skolvalet. För nej, alltså, anledningen till att jag säger att jag vill ha så blandat som möjligt är för att för generellt sett nu, invandrarföräldrar ställer inte så höga krav på skolan. Och det underlättar för mig i mitt operativa arbete. Mitt dag till dag, det funkar väldigt bra. Då är det inte mycket människor som ifrågasätter mig. Då kan jag jobba fritt. Förutsatt att jag gör jobbet okej då. Det är inte någon extrem situation. Men samtidigt så, om det inte finns några krav på skolan, så finns det risk att det blir som den här Storvreteskolan. Alltså då kan det bara gå åt helvete. Och har man en mer jämn skola, har man föräldrar, om det finns en blandning med föräldrar som faktiskt har utbildning och har, vad ska vi säga, har en annan socioekonomisk bakgrund, då kan man sätta den pressen på skolan att förbättra sig. Det finns andra krav på skolan. Det är därför jag är lite ute efter det här med att det ska vara mer blandat. Men samtidigt, jag förstår exakt vad du menar, att det ser olika ut i olika delar i landet. Helt klart.
Och jag skulle egentligen vilja vända på resonemanget, för jag tror en av de framgångsfaktorer som man kan se är ju att höga förväntningar på eleverna, oavsett vad man har för bakgrund, är en framgångsfaktor. Att man ser mer eleverna utifrån var den står i sin utveckling och den skulle behöva för att klara sin skolgång. Och där tror jag verkligen att det finns mycket att göra, för att öka kunskapsfokus oavsett var du är, oavsett vilken bakgrund det är. Och se till att på det sättet skapa bättre förutsättningar för alla elever, oavsett vilken skola du går i eller vilken del av landet du bor. Att höga förväntningar på elever, kunskaperna i fokus, ordning och reda med trygghet och studiero är ju nyckelfaktorer för att kunna vända utvecklingen nästan oavsett vad det är för typ av skola.
Absolut, det håller jag med dig om. Jag tänkte mer på skolnivå, och när jag menar det här med att de inte är så involverade i det dagliga, för man kan ju se i vissa områden att föräldrarna är lite för på och har gjort det väldigt jobbigt för vissa lärare, och att de inte vill jobba kvar i vissa skolor på grund av att föräldrarna är för på och vill peta i deras undervisning och så vidare.
Och där är ju otroligt viktigt, och där har ju från politiken en hemläxa att göra, att se till att stärka läraren, deras yrkesroll. För det är ju, och det är ju en samhällstrend som jag inte riktigt vet exakt vad som behöver göra. Det finns ett antal politiska saker kopplat till, vi vill bland annat se över möjligheten att anmäla till barn- och elevombudet utan att det borde gå till huvudman först, för att kunna minska anmälningar mot lärare till exempel. Men det finns ju också en samhällstrend att om läraryrke som har en väldigt traditionellt sett har haft en väldigt hög status, men som tyvärr inte längre har det. Vi måste ju komma tillbaka till den tiden där läraryrket är det absolut finaste du kan vara, för du tar hand om våra barn när de växer upp och lär dem kunskaper som de kommer ha med sig hela livet. Och dit måste du komma tillbaka till.
Absolut. Det första du nämnde, det här barnombudsmannen, kan du förklara, för jag förstår inte riktigt, varför är det för problem där?
Ja, men det har ju varit ett antal anmälningar till barn- och elevombudet när det har varit, och det finns väl några fall som just nu ska prövas om lärare som har flyttat elever till exempel och sen har blivit anmälda till då barn- och elevombudet. Och jag tycker det är viktigt att det finns funktioner där man har möjlighet att överklaga, för att om elever som bråkar med varandra eller lärare som missköter sig, att det finns ställen att söka sig för elever och för vårdnadshavare. Men jag tycker i grunden att man i första läget ska faktiskt, det om en vårdnadshavare eller elev tycker att en lärare har gått över sina befogenheter, så bör den frågan i första hand ställas till rektor. Och sen, om man är missnöjd med det, då kan man gå vidare.
Så det här går nu direkt till barnombudsmannen?
Man kan göra det direkt via, och det är det som blir problematiskt tycker jag. Utan jag tycker att det bör finnas en tydlig trappa liksom.
Okej, intressant. För jag har mött lärare, okej, jag har inte mött dem personligen, men jag har vänner som har jobbat med sådana lärare som säger, men jag kommer inte ingripa om det blir bråk. För jag är rädd för det just du säger. Så intressant det där. Jag vet ju, om det kommer bli bråk, jag kommer ingripa. Och jag vet ju att det finns en risk att det kan bli som du säger. Men då känner jag, då riskerar jag hellre att förlora mitt jobb än att någon far väldigt illa.
Ja, men och det är fullt rimlig och bra mänsklig instinkt att faktiskt, om det är någon som bråkar, att man flyttar isär dem eller liknande och ingriper i en sån situation. Men det är klart att, precis som du säger, och de exemplen har jag också mötts av, där människor och lärare då är oroliga för att ingripa och är rädda för att anmäla. Och det tycker jag inte är rimligt, utan läraren måste kunna känna sig trygg i sin yrkesroll.
Just det. Intressant det där. Okej, så ni vill att jag ska gå direkt via rektorn. Köper det. Jag känner jag behöver vara lite mer insatt just i den frågan. Jag ska nog göra min hemläxa och läsa på lite. Ni skriver lite om det här med finansiering av skolan och speciellt det här med skolpeng. Min tolkning är att ni har sett det här som problematiskt och ni vill förändra det. Varför är det problematiskt med det här systemet med skolpeng?
Men i grunden så tycker jag att skolpengssystemet är bra. Att eleven har en skolpeng som följer en dit den väljer att läsa sin utbildning. Och det skapar förutsättningar för att planeringsförutsättningar och på det sättet klarhet och tydlighet i systemet. Men det är klart att det finns ett antal brister så som vi ser det. För det första, att elevpengen idag inte tillräckligt möter eleven utifrån dens egna behov. Bara i Stockholmsområdet har det ju varit jättemycket problem kopplat till tilläggsbeloppet. När det handlar om elever med särskild problematik som inte får ersättning som följer med skolpengen. Oftast elever med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till exempel. Det är en del av problematiken. En annan del av det som vi har sett kopplat till skolpengen är ju också tröghet i systemet. Att om en elev byter så följer ju skolpengen med direkt, och det kan ju skapa väldigt svåra planeringsförutsättningar för en rektor till exempel, att man har en klass som när man börjar terminen har beräknat och finansierat utifrån att det är 25 elever som går i klassen, och sen slutar 3 elever och då följer skolpengen med över till den andra skolan, och de pengarna är ju väldigt mycket värda för dem i den klassen där de var från början, för det var så man hade beräknat elevunderlaget med alla lärare och timmar och så vidare. Medan dit de flyttar så blir det mer på marginalen om de går in i en full klass redan, eller en klass som inte, ja, det var lite felformulerat, men en klass som med de 3 eleverna därmed blir full och därmed resursutnyttjas maximalt. Så av det har vi sett att, ja, men det finns problem med skolpengen, och jag tycker att problem med hur den är utformad rättare sagt. Och jag tycker det är viktigt att om man värnar valfriheten som vi gör i Centerpartiet, så ska man också vara öppen för att justera i saker som vi upptäcker längs vägen att det här behöver utvecklas för att eleverna ska få rätt förutsättningar i skolan.
Okej. För man har ju mött väldigt många gånger där lärare eller föräldrar ska hota skolledningen om att vi kommer att flytta vårt barn. Och jag läste ju det här från, jag tror det var Lärarförbundet som skrev, och jag tyckte det var ett fint resonemang. Jag själv har ju sett det här, jag själv har ju bevittnat det här, att när det blir som en massflykt, kostnaderna följer ju inte alltid med eleven. Och då lämnar man ju kvar massa grundkostnader som till exempel personal, skolbyggnad, hyra, alla de här bitarna finns ju kvar. Jag har hört om förslaget om grundpeng. Hur tänker ni kring det?
Nej, men och vi har landat i lite annat förslag, men förenklar det lite, så vi delar ju lite problembilden precis som du är inne på, men vi ser ju hellre att man har en tröghet i systemet, att skolpengen släpar efter lite, för att ja, precis som du sa, med lokaler, lärare, kringpersonal, matkostnader, många saker hänger ju samman med att man har en elevpeng och när man lägger upp sin planering inför kommande termin och läsår. Så vi tycker ju att skolpengssystemet är bra och rätt utifrån att det ska följa individen och inte en klass så som Lärarförbundet föreslår, om jag har tolkat deras förslag rätt. Utan vi tycker fortsatt att det ska vara utifrån individen, men att det ska finnas en tröghet i systemet så att allt inte följer med direkt, för att därmed ge bättre planeringsförutsättningar för då den skolan som faktiskt hade eleverna från början, utifrån att anpassa sin verksamhet utifrån hur det blir längre fram på terminen eller läsåret.
Intressant, jag har faktiskt inte läst om det här med tröghetssystem. Kan kanske funka. Problemet är ju ibland kan det bli som massflykt och då blir det att jättemånga elever lämnar, och ja, jag vet inte, för samtidigt ni har ju det här, ni förespråkar ju det här med frihet, och då blir det ju lite survival of the fittest. Är det lämpligt att ha ett tröghetssystem eller grundpeng om hela grundtanken är om du inte presterar som skola och inte lockar till dig elever så kommer du stängas ner? Men samtidigt, jag förstår ju att det finns viss problematik kring det. Absolut. Jag tänker vi kan komma in på, heter ert ungdomsförbund SUF, eller SUF kanske ni kallar det?
CUF.
Sorry. Vad sa jag för något? S?
S, ah, det är syndikalistiska ungdomsförbundet.
Okej. Jag var först nära på att säga VFU, för det är också väldigt nära, det är ju för lärare. Okej, så jag läser, det finns en debattartikel från ert ungdomsförbund som framför väldigt hård kritik. Och jag vill säga att den här artikeln var väldigt välformulerad, väldigt bra skriven, och jag tycker kritiken är befogad. Så de menar att ni inte riktigt prioriterat utbildningspolitiken, att den har lite hamnat utanför fokus. Och jag tror till och med jag läste om att de anser att ni har kopierat Liberalernas skolpolitik. Hur tänker du kring den kritiken?
Nej, men jag tycker så här att historiskt sett har ju Centerpartiet, när vi grundades, så var ju faktiskt en av de viktigaste punkterna att ge landsbygdens barn lika förutsättningar till skola som städernas barn. Så att vi har ju en historia att faktiskt luta oss på när det handlar om att ha skolpolitik. Jag tycker ju att vi har en skolpolitik, och jag tycker inte vi kopierar Liberalerna på det sättet som CUF lyfte. Däremot så håller jag med. Det finns alltid att vi ska försöka ta mer plats i den skolpolitiska debatt som finns. Inte minst utifrån att det är en helt avgörande fråga för alla de barn och elever som går i skolan, alla lärare som är verksamma där inom, och att det är en viktig fråga för väljare oavsett var i landet man bor, att skolan fungerar, för att alla känner någon som går i skolan eller jobbar i skolan. Så att där är jag självkritisk att vi behöver se till att profilera vår politik ytterligare och se till att utveckla vår politik för att möta de utmaningarna. När det handlar om att kopiera Liberalerna så håller jag inte med, och jag vet att det också finns en del vad jag tycker är sakfel i den artikeln, och det tog jag i den debatt som sedan var på vår partistämma när vi debatterade vår utbildningspolitik. Och jag tycker det var kul att vi fick en skolpolitisk debatt när vårt parti samlades för partistämma för knappt ett år sedan, så tog vi fram 5 politiska program, ett av dem var utbildningsprogram. Så att det visar ju ändå på att vi tycker att det är en viktig fråga, att vi prioriterar frågan och vill ta mer plats i den politiska debatten om skola och utbildningspolitik.
Intressant. Sen hade du en annan kritik, och de menar att ni har börjat närma er mer populistisk anda och att ni vill straffa elever som inte passar in snarare än att fokusera på individen, som du nämnde tidigare. Hur tänker du kring det? Och jag tror de menade det här med, ni har nämnt att det ska vara enklare att flytta elever som inte uppför sig, och ordningsbetyg. Jag tror det var de två de syftade på. Hur tänker du kring den kritiken?
När det gäller ordningsomdöme så håller jag inte med dem om, för det första så stod det inte i skolpolitiska programmet, där hade de fel, utan det var ju ett motionssvar där det var en del av en alliansöverenskommelse som hade hanterats för, ja, närmare 2 år sedan är det väl nu, och då var det ett omdöme och det var ju ett terminsbetyg och inget slutbetyg, det vill jag ha sagt. Men jag tycker också att de har fel när det handlar om fokus på eleven. Det som vi skrev fram i vårt program och sen som ändå landade i slutändan, det är att skolan också har en viktig roll för att bidra till att elever blir ansvarstagande, att man tar ansvar för sin egen utbildning, och att det handlar inte om att alla elever lastas över ansvaret, utan det handlar om att skolan har en viktig roll att se till att elever faktiskt får de förutsättningar att kunna bli ansvarstagande och självständiga individer. Och det tycker jag är en viktig del i som skolan har som en roll att faktiskt bidra med, att, och att ambition och flit ska vara saker som, och ambition framförallt då, ska vara saker som är bra saker.
Okej, intressant, för de hade ju en liknelse om en, att man skriver av sin bänkarkamrat som jag tyckte var rätt rolig. Nej, men jag tycker det var välskriven, så kanske det fanns vissa...
Nej, men sen landade ju stämman i en gemensam skrivning om just att vara ansvarstagande istället. Vi hade skrivit flit i det ursprungliga programmet och det blev ansvarstagande i det som sen stämman beslutade om. Och jag tycker det var bra också, för jag tycker det viktiga är att det är en del av skolans roll också, att forma individerna på det sättet.
Så när jag läste den här artikeln och jag satt och tänkte själv, och jag brukar göra det här, nu har jag inte sagt det i de tidigare intervjuerna, så här, vad får jag för uppfattning? Och nu tänker jag, ta bort mina politiska åsikter, ta bort min hur jag tänker, bara vad får jag för bild av Centerpartiet? För i det här fallet, jag har inte så bra koll på er, helt ärligt. Jag vet ideologiskt hur ni står, men jag har inte riktigt koll på de här frågorna innan jag satte mig in i den här intervjun. Så jag satt och tänkte efter, och jag köper lite deras kritik. För det här är bara ren vilken känsla jag fick när jag läste om er. Och det var att ni inte prioriterar utbildningspolitik. Det var den känslan jag fick, att det här är inte något de fokuserar på. De fokuserar på lite så här näringspolitik och lite andra delar, men utbildning får inte det utrymme det förtjänar.
Och jag håller ju inte med att de inte får det utrymmet, för att vi lägger väldigt mycket resurser och jobbar väldigt hårt för att utveckla vår politik, och inte minst i alla förhandlingar med regeringar se till att forma den politik som finns inom ramen för januariavtalet, så att den blir så bra som möjligt. Sen finns ju en politisk och medial logik som är att äger man en fråga så får man kommentera frågor.
Just det.
Och i politiskt ägarskap så ligger både socialdemokrater, liberaler och moderat före oss, och då blir de första att kontakta vid olika typer av skolintervjuer. Och med tanke på att vi har väldigt många partier så tenderar det inte att bli alla partier som kommer till tals, utan det bara blir några enstaka. Och där har vi den nackdelen när det handlar om skola, men vi har den fördelen när det handlar om landsbygd eller miljö. Dessutom så skulle jag vilja säga att Centerpartiet är verkligen ett skolparti. Vi är med och styr i flest kommuner av alla. Skolan är kommunal och har ett antal utbildningsnämndsordförande till exempel runt om i landet som är med och bidrar, eller kommunstyrelseordförande i en rad kommuner, och därmed också är ett skolparti. Och inom ramen för januariavtalet så är vi med och påverkar i stor utsträckning. Så att jag skulle verkligen faktiskt betona att vi är det och varit faktiskt en tid tillbaka också, även om vi inte alltid syns mest. Och det, för att prata om den artikeln som de skrev, så är väl min uppfattning också att det är bättre att se till att genomföra bra saker än att skrika högst. Det är min filosofi, och jag vill alltid stå stadigt på fötterna i de åsikterna jag har och i de politiska förslag vi lägger fram. Istället för att vara den som är först ut och skriker högst.
Mm, jag köper det här resonemanget. Ni får jobba lite mer på PR då, allt jag inom skolfrågor. Men däremot, jag blir faktiskt väldigt glad när jag ser ungdomsförbund framför åsikter på det här. Jag tycker det är jättefint, och det visar ju ändå på att det finns en väldigt bra framtid inom Centerpartiet. Att de här förmodligen kommer göra ett väldigt bra en väldigt bra politisk karriär.
Nej, men verkligen, och jag är jätteglad att de finns och att de driver på frågorna. Sen så håller vi inte alltid med varandra.
Och det ska man inte göra.
Det
heller.
Ska man inte göra. Och jag tycker när vi la fram det skolpolitiska program till partistämman så var vi ganska spetsiga i en rad områden och la fram ganska breda politik på breda områden. Och det skapade en stor debatt och ett antal frågor där stämman gick en annan väg än det som jag hade varit med och skrivit fram. Men det är en del av medlemsdemokrati och det är ju bland det finaste som finns. Att det faktiskt är medlemmarna som beslutar om den politik jag ska sitta här och föra fram.
Just det. Jag är jättenöjd faktiskt. Är det något annat du vill lyfta upp? Något jag kanske missat?
Nej, men jag missade att svara på det för en del i artikeln som jag inte sa någonting om. Det var om att skolan ska vila på vetenskaplig grund. Just jag skulle det. Ändå vilja säga, kopplat till det program vi la fram, att vi vill ju satsa mer på praktiknära forskning, att se till att lärare kan kombinera tjänster med att arbeta i skolan och bedriva forskning. Att det blir mer samma syn som till exempel inom medicin. Där är det ju helt naturligt att man är forskare och verksam samtidigt till exempel. Så att jag tycker vi har ett antal förslag även där, för jag brukar som avslutning ändå säga att vår skolpolitik vilar på att det ska ha tillit till professionen, att vi ska ge varje elev möjlighet att uppnå sina, eller utjämna livschanser om man förenklar det, att vi har valfrihet och att den skolpolitiken som finns bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Tack så mycket, det ska bli intressant att följa Centerpartiets inverkan på svensk skolpolitik.
Ja.
Tack för att du ville medverka.
Tack själv.
Både jag och min medproducent Jonas Edlund vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Vi vill även rikta ett stort tack till Fredrik som tog sig ut till Norsborg för ett samtal med mig. Glöm inte att titta till min Facebook- och YouTube-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer hela materialet att publiceras i videoformat. Vi ses snart igen.